Kära hemförsamling. Det finns ju naturligtvis en historia bakom detta, men den är inte så hemskt viktig. Men vi känner att Anna och jag är mycket tacksamma att ni har så att säga tagit oss under era vingars skugga. Trots att inte vi bor här, men vi hoppas att vi kan få vara en Betelförsamlingens utpost i Alingsås. Och när vi då ber för församling och Guds verk, då är det ju den här församlingen som vi då menar. Vi har ju bett för er tidigare också. Vi har ju alltid ska jag inte säga, men vi har ju känt en väldig värme när vi har varit här. Jag vill att ni ska veta att det känns så. Så, nu ska jag läsa en text som jag har gått och suckat över hemma. Inte därför att det är något fel på texten, utan har varit, men så att jag har känt att jag har ställt inför någonting gåtfullt. Men det är detta som jag har gått och burit på, och jag ska försöka dela det med er så gott jag kan. Hesekiel, det 17 kapitlet. Hesekiel 17, och vi ska läsa från vers 11 och ett stycke framåt. Herrens ord kom till mig, det är alltså Hesekiel som talar här. Han sa, säg till det mosträviga släktet, förstår ni inte vad detta betyder, så säg då. Se, kungen i Babel kom till Jerusalem och tog dess kung och dess furstar och hämtade dem till sig i Babel. Och han tog en ättling av kungahuset och slöt förbund med honom och lät honom avlägga ed. Men det mäktiga i landet hade han fört bort med sig för att landet skulle bli ett oansenligt rike som inte kunde resa sig och som skulle tvingas hålla förbundet med honom om det ville bestå. Men han avföll från honom och skickade sina sändebud till Egypten för att man där skulle ge honom hästar och mycket folk. Kan det gå den väl som gör så? Kan han undkomma? Kan den som bryter förbund undkomma? Så sant jag lever, säger Herren, där den kung bor som gjorde honom till kung, den vilkens ed han likväl föraktade och vilkens förbund han bröt, där hos honom i Babel ska han sannoliken dö, och farao ska inte med stor härsmakt och mycket folk bistå honom i kriget. När en vall kastas upp och en belägringsmur byggs till undergång för många människor. Eftersom han föraktade eden och bröt förbundet och gjorde allt detta fastän han hade gett sitt löfte. Därför ska han inte undkomma. Ja, därför säger Herren så sant jag lever. Jag ska förvisso låta min ed som han har föraktat och mitt förbund som han har brutit komma över hans huvud. Och jag ska breda ut mitt nät över honom och han ska bli fångad i min snara. Och jag ska föra honom till Babel och där hålla dom över honom för den otrohets skull som han har begått mot mig. Och alla flyktingar ur alla hans härskaror ska falla för svärd, och om några bli räddade så ska de bli förskingrade åt alla väderstreck, och ni ska erfara att jag, Herren, har talat. Kanske ni också känner att det är en gåtfull text på många sätt det här, men detta är vad jag gått och burit på. De här verserna 11 och till 21 som jag läst nu, det är en utläggning utav den liknelse som det här kapitlet börjar med. Och det är en liknelse, eller det står till och med i början av kapitlet så står det att Det är en gåta, en liknelse eller en gåta som då Hesekiel har att förelägga Israels hus, judarna då. Hesekiel, profeten Hesekiel, han finns då bland de judar som har fört bort till Babylon. Och där i Babylon, där får han också kallelsen att bli en Herrens profet. Det här står det om i alldeles i början på Hesekiels bok här. Jag tror att det är andra kapitlet, och det finns skäl att läsa där kanske. Det kan ni göra när ni kommer hem sen. Det finns annat som ni kan läsa när ni kommer hem, och det är de första verserna i det här 17 kapitlet som då är den här liknelsen vars uttydning som jag läste nu som inledning här. Och texten talar då om kungen i Babel, Nebukadnessar, som då efter att ha intagit Jerusalem, han för bort kungen i judarike, nämligen Jojakim heter han, som är då son till den förra kungen Jojakim. Kim var pappan, Jojakim var sonen, och han förs bort till Babel, och tillsammans med honom de första då som finns omkring honom, de mäktiga inflytelserika då i landet och i Jerusalem. Och Nebukadnessar tillsätter en annan kung som ska vara lydig och underordnig, nämligen Sidkia, och det är Jojakims farbror Sidkia. Han tillsätts av Nebukadnessar. Detta är alltså vad den här texten handlar om som vi har läst, fast det står inga namn där, men det är dem det handlar om då. Det upprättas ett avtal mellan Nebukadnessar och Sidkia då, som han har satt till som en slags lydkung, eller som en slags vasall, eller vad vi ska kalla det då. Och det är ett förbund där Nebukadnessar får Sidkia då att vid Gud svära att han ska vara underordning och lydig. Men Sidkia, kan vi läsa om på andra ställen, han var en styvsint, står det, en styvsint och en förhärdad man. Han var en utav en del, som en del andra utav Judas kungar, han var en som gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han var ingen bra person, Sidkia. Han avfaller efter ett tag då, för efter några år, ifrån Nebukadnessar, alltså kungen i Babel, och söker då stöd hos kungen i Egypten då, farao, som egentligen inte var egentligen så mycket att lita på. Han får inte mycket stöd därifrån, utan vad som händer det är att Nebukadnessar, han återvänder till Jerusalem, han belägrar Jerusalem och intar Jerusalem, och han går till rätta med Sidkia. Han, utan att gå in på det, han tillmäter Sidkia och hans familj ett straff som är så ohyggligt så det ska vi inte ta upp överhuvudtaget, men så går det för Sidkia. Vad som jag vill stanna lite inför, det är vad den här texten säger lite om Sidkia och hur och på vilket sätt som han då i Guds ögon har förbrutit sig. Och det handlar, när det gäller Sidkia, så handlar det om två förbund som då den här texten på ett lite gåtfullt sätt menar att här har han förbrutit sig. Det första, det är att han har förbrutit sig, säger Hesekiel, mot Nebukadnessar. Vers 16 så står det alltså, den kung som gjorde honom till kung, alltså Nebukadnessar som gjorde Sidkia till kung, som också då fick honom att svära ett att vi men ed vid Gud lova att vara honom underordning, alltså den vilkens ed han föraktade och vilken förbund han bröt. Alltså Sitkia föraktade så småningom förbundet som han hade slutit, tvingats att sluta, men han hade väl gjort det frivilligt då, som han hade slutit med Nebukadnessar. Han föraktade den ed han hade gått med på, och han föraktade det här förbundet som då ändå hade upprättats mellan honom och Nebukadnessar. Gud, ser vi här i texten, Gud ser väldigt allvarligt på detta, att Sitkia handlar svekfullt. Och det finns tre sån här frågor som jag tycker om, retoriska frågor som texten ställer, nämligen: kan det gå den väl som så gör? Kan han undkomma? Kan den som bryter förbund undkomma? Egentligen så säger de här frågorna: nej, det kan inte gå den väl som gör så. Han kan inte undkomma. Den som bryter förbund kan inte undkomma. Vi ser då i andra krönikeboken i kapitel 36. Där kan vi se, det talas om den här eden som Sitkia hade gått med på. Han hade svurit vid Gud då, att vara underordning. Och därför att han har gjort det, så finns också Gud med på något sätt i förbundet mellan Nebukadnessar och Sitkia. Så detta är ett utav de två förbund som texten då talar om. Det är alltså förbundet mellan Nebukadnessar och Sitkia, det förbund då som Sitkia bryter, och han föraktar den ed som han har svurit då att vara underordnad. Det andra förbundet, det är ett förbund som Gud menar att Sitkia har haft med honom själv, med Gud alltså. Och i vers 19 så talar Gud om den här eden som Sitkia svurit. Då säger Gud: min ed, säger han. Och han talar om ett förbund som han kallar för mitt förbund, som han då menar att Sitkia har föraktat och brutit. Och den otrohet som Sitkia då har visat mot Nebukadnessar, det anser Gud vara en otrohet som Sitkia har visat mot Gud själv, mot honom själv. Den här otroheten som Gud menar att Sitkia har visat mot Gud då, den finns också beskriven vad den innebär, vad den handlar om. Det visar sig då, det finns också då i andra krönikeboken 36, där det står att Sitkia, han gjorde vad ont var i Herrens ögon, och han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord till honom. Det gjorde han, brydde sig inte om det. Detta var, menar Gud då i texten, detta är en otrohet som han då begår mot Gud. Och det är också så att Jeremia hade ett alldeles särskilt budskap till Sitkia som han alltså inte brydde sig om. Detta är väldigt märkligt, och det är inte alltid vi tänker på det, men vi ska läsa det också. Gud här i texten då, eller rätt sagt i Jeremia bok, så kallar Gud Nebukadnessar för sin tjänare. Vi tänker inte alltid på Nebukadnessar. Vi tänker på Nebukadnessar som en grym kung som inte bryr sig om någonting. Men Gud säger: min tjänare, säger han om Nebukadnessar. Och menar då att det som sker med Israels folk, med judarna här, när de förs bort va, till Babel utan Nebukadnessar, det är inget annat än ett uttryck för vad som är Guds vilja just då. Det tänker vi inte heller på alla gånger, utan vi tänker på att det är stort elände bara. Men bakom detta, på ett gåtfullt sätt då, så finns Guds vilja som han då verkställer genom Nebukadnessar, som han då kallar för sin tjänare. Vi ska läsa det. Vi ska gå till Jeremia, för att ni inte ska tro att jag står här och hittar på. Om det nu var så att det var någon som trodde det. Det tror jag inte. Jeremia 27. Vers 5. Så säger Gud så här, och nu är det alltså Jeremia som talar, eller Gud talar genom Jeremia. Jag är den, säger Gud alltså, som genom min stora kraft och min utsträckta arm har gjort jorden med de människor och djur som är på jorden, och jag ger den åt vem jag vill. Så ger jag nu alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars, den babyloniska kungens hand. Ja, också markens djur ger jag honom för att de må tjäna honom, och alla folk ska vara honom och hans sonson underordniga och så vidare. Detta är vad Gud själv säger om Nebukadnessar. Han är min tjänare. Han är den som utför min vilja just nu. Det finns ett skäl till att Gud handlar så här. Och detta finns då i Andra Krönikboken. Vi ska gå dit också. Andra Krönikboken 36. Andra Krönikboken 36. Kan ni förstå att jag har grubblat över den här texten? Vad ska vi säga? Jag har plågats och fascinerats. Och inte kunnat släppa taget om det här. Och det finns naturligtvis, det finns ett skäl till det naturligtvis. Och det finns en kärna som vi ska försöka komma fram till. Andra Krönikboken 36 och vers 21. Tror jag att vi sa. Vi kan läsa från 22. Och krönikboken om vad som är skälet till att Gud lät Nebukadnessar komma och föra bort folket. Andra krönikboken 36 och 20 kan vi ta. Och de som hade undsluppit svärdet, alltså utav folket då i Jerusalem, förde han bort i fångenskap till Babel, och det blev tjänare åt honom, alltså åt Nebukadnessar och åt hans söner, tills perserna kom till makten. Han satt ju inte kvar för evigt, Nebukadnessar. För att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, alltså tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater, till medan det låg öde hade det sabbat, tills 70 år hade gått till ände. Förhållandet i landet nu när Nebukadnessar har kommit nu för andra gången och fört bort folket, alltså, det var en andlig misär i landet då. Regel var avgudadyrkan. Prästerna, prästerskapet som skulle ansvara för folkets andliga väl, de skötte inte där de skulle. De syndade lika mycket dem. Kungen själv, Sidkia, han levde i uppror mot Gud, i medveten uppsåtlig olydnad mot Gud. Folket höll inte Herrens sabbat som det var föreskrivet då. Det gjorde de inte. Så såg det ut. Och därför så hade Gud bestämt då att landet ska läggas öde. Och det skulle besluta han att göra genom Nebukadnessar. Och det skulle ligga öde i 70 år. Tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater, står det va. Det handlar alltså, tyckte att eländet, det andliga eländet, avfallet var av den digniteten, verkar Gud ha tyckt. Så att jag måste rena landet från alltihop det här va. Jag gör så här, menar Gud. Jag lägger landet öde. Jag tar bort de som är där. En del, de som följde med bort, de hade det ju relativt bra i Babel då. Men detta hade Gud bestämt. Så gör vi va. Men innan det här sker, då har Gud, han har på många sätt, han har försökt att tala folket till rätta. Vi ska läsa om det också. Det går tillbaka till andra krönikeboken. Och då är vi tillbaks i samma kapitel då. 36. Och om vi tittar på vers 15. Och det handlar alltså om hur Gud gång på gång då kommer till judafolket då med varningar och påminnelser och uppmaningar till förändring. Andra krönikeboken 36:15. Och Herren, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de hånade Guds sändebud, föraktade hans ord och smädade hans profeter, tills Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Ingen bot mer fanns. Så långt då gick det. Och då kommer alltså Nebukadnessar och hans här kommer. De bryter ner, de bränner Jerusalem, de bryter ner murarna, de bränner templet, och skatterna som finns i templet för dem bort. De som överlever det här, de förs bort och de får tjäna kungen. Här har då kommit då till ett läge i landet när det på något sätt, det finns inget mer från Guds sida att ta till. Det finns inget mer. Det är ett bottenläge. Det finns ingen bot mer. Det som skulle kunna ha varit en slags räddning då, det skulle ha varit om prästerna hade fortsatt att vara präster och kunnat på något sätt genom sin tjänst och sin uppgift sona folkets synder. Men inte ens dem då. Så det här är ett bottenläge då. Som sagt, detta var ju då en uttydning då, det som jag har hållit på att prata om lite nu. En uttydning av den liknelse som det här kapitel 17 i Hesekiel inleds med. Jag ska se om jag hittar det igen här. 17, jag fick upp det på en gång. Vi ska titta, innan vi går vidare ska vi titta lite på själva liknelsen. Jag ska inte läsa igenom den, utan det kan ni göra hemma, för det är väldigt intressant. De första 10 verserna i kapitel 17. Det handlar om Davids ett, alltså kungaätten i Juda, som då liknas vid en seder. Och Nebukadnessar i den här liknelsen, han liknas vid en örn som då kommer och bryter bort sedens översta kvist och för bort den. Det är alltså Jojakin som då bryts bort ur. För han tillhör ju då judaätten. Han bryts bort och förs bort då till Babel och så vidare. Sen är det också så att han planterar också ett rotskott från seden som ska få växa med låg stam och vara underdånigt. Detta är alltså Sidkia då, som också kommer från judaätten och som då planteras, men som då i liknelsen ska växa med låg stam, inte kunna breda ut sig. Det är alltså Sidkia som ska vara Nebukadnessar underdånig. Det här rotskottet Sidkia, det är som ska växa lågt, va? I liknelsen står att det böjer sina grenar mot en annan örn, alltså Egypten, i uppror mot den första örnen då, som liknelsen talar om, som då är Nebukadnessar. Detta är vad den här liknelsen talar om inledningsvis, va? Men vi behöver ha ett lite grepp om den när vi går vidare lite här. Hör ni, bli trötta på mig nu? Är ni med fortfarande? Så bra. Det finns tre återstående versar i det här kapitel 17. Och när vi fortsätter att läsa nu, då har vi alltså kommit fram till till det läget då allt hopp synes vara ute på något sätt för judarna. De förs bort. Va? Det finns ingen bot mer. Va? Utan Gud beslutar att genom Nebukadnessar lägga landet öde. Va? Det ska renas från det som har pågått. Så ser det ut. Då följer på något sätt. Och då är det så här att från och med vers 22. Då är det liknelsen som fortsätter efter den här utläggningen. Då. Det är tre versar kvar på själva liknelsen. Och till den delen då, till den delen runt liknelsen har vi har ingen uttydning till det. Utan det får vi tänka oss själva. Och eftersom jag står här nu, va, då är det där ni då blir serverade. Det är vad jag tänker om de här tre sista verserna i liknelsen. Vad det kan vara för någonting. Va. Det kan tänkas att jag kommer att spekulera lite. Men då är ju ni är ju mogna och sådär. Så ni fattar att det här är Ulf som spekulerar. Men det kan ligga någonting i det han säger. Vi får se. Vers 22. Hesekiel 17. Vi läser det här nu med eftertanke. Och tänker på vad som då har hänt innan detta. Va? Så säger Herren. Jag vill också själv ta en kvist av toppen på den höga seden och sätta den. Av dess översta skott ska jag bryta en späd kvist och själv plantera den på ett högt och brant berg. På Israels stolta berg ska jag plantera den. Och den ska bära grenar och få frukt och bli en härlig seder. Och allt av fåglar heter av alla slag ska bo under den. Och det ska bo i skuggan av dess grenar. Och alla träd på marken ska erfara att det är jag, Herren, som förödmjukar höga träd och upphöjer låga träd. Som låter friska träd förtorka och gör torra träd grönskande. Jag, Herren, har talat det och jag fullbordade också. Det är en märklig, gåtfull och samtidigt underbar fortsättning på den här liknelsen som kapitlet börjar med. Och vad innebär det här? Jo, Gud ska själv ta en kvist på seden. Seden då som vi kommer ihåg nu, det var alltså Davids ätt, kungaätten. Gud ska själv ta en kvist och plantera den. Alltså en annan av Davids ätt ska träda fram som då är planterad av Gud själv. Alltså med gudomliga förtecken. Och jag tror att vi skulle kunna vara överens om att detta är en i den här delen av liknelsen då, de här tre sista verserna, det här är en profetia om en kommande messias. Som då är av Davids ätt, planterad av Gud själv med gudomliga förtecken. Det är frågan om, säger liknelsen, det är en späd kvist. Men den ska planteras på ett högt och brant berg. Det är alltså någon som framträder i ringhet. Jag ska bara samla mig lite inför det här. Det ser ni på mig att jag blir lite tagen ut det här. Men det är inget fel. Jag skäms inte alls för det. Men det är alltså någon som framträder i ringhet som liknelsen talar om. Men som ska visa sig vara en konung så småningom. En som ska planteras på ett högt och brant berg. Ouppnåelig på något sätt. En konung. Framträdande i ringhet. På På Israels stolta berg, säger liknelsen, sannolikt Jerusalem då, där ska den planteras. Och vi påminner oss om vad som hände när Jesus red in. I Jerusalem. Och han hälsas som en konung. Ja, det är ju, man kan bli lite tagen när man sysslar med Guds ord så här. Och jag är naturligtvis en illustration av detta. Men som sagt, jag bryr mig inte så mycket om det, om ni står ut med det här så. Det står så här också om den här späda kvisten som så småningom ska växa. Den ska bära grenar, står det, och den ska få frukt. Den ska bli en härlig seder. Och det är ju så, Jesus, han skulle ju då komma att bli den främste av Davids ättlingar, va? Jag tror att detta är vad den här liknelsen, vad den texten handlar om. Sen står det så här också. Allt vad fåglar heter av alla slag ska bo under den. Nu ska jag berätta någonting som är lite lustigt för er. Men det står så här också. Jag kan ta det också. Johannes evangelium. Här talas det i Johannes uppenbarelse om ett evangelium som skulle förkunnas för alla länder, alla stammar, språk och folk. Och att Jesus då i den här liknelsen framställs som en som ska vara en tillflykt för alla. Allt vad fåglar heter av alla slag ska bo under den, säger liknelsen. Alltså Jesus ska då vara så småningom en tillflykt för alla, vem man än är, var man än kommer ifrån. Detta tror jag är vad den här liknelsen också handlar om. Nu ska jag berätta något lustigt. På tal om fåglar. Alla fåglar. Allt vad fåglar heter av alla slag. Jag har en granne som är ornitolog eller fågelskådare. Han är ju inte yrkesman på något sätt. Men jag brukar prata med honom om fåglar. Jag har ju ett lite udda intresse. Jag gillar gamla svenska filmer. Det finns en film från 50-talet med Paul Rammel, som ni känner till, Sigge Fürst och lite andra figurer då, där det förekommer en som är biolog och specialiserad på fåglar, och där förekommer då en fågel i den här filmen som då kallas för gluttsnäppa. Och jag har ju alltid trott att detta är något påhitt. Och min granne då som jag pratade med om det, Thomas heter, när jag pratade med honom om det här, då sa han om det finns en fågel, sa han. Den finns. Så skickade han en bild på mig faktiskt. Han hade lyckats plåta ett par gluttsnäppor i flykten. Men jag visste inte att det fanns en sån fågel. Men han kände till det. Och den har då den spelar en central roll, den här gluttsnäppan, i den här filmen. Jag ska inte säga vad filmen heter, men om ni kommer hem till mig någon gång så ska ni få se den. Men alltså, bland de här alla fåglarna av alla slag, allt vad fåglar heter, alltså bland alla de människor från alla länder och stammar och språk och folk, för vilka då Jesus ska vara en tillflykt, så finns det folk som inte vi känner till. Det finns folk som inte vi vet om. Det finns folk som vi har hört om, men vi tvivlar på att de finns. Men här ska det finnas en tillflykt för alla då. Fåglar av vad slag det var de då. Gluttsnäppor. Men nu handlar det inte om fåglar egentligen. Jag tycker det var lite lustigt. Utan handlar om människor. att bo i skuggan av den här seden som texten, som liknelsen talar om, det är alltså handlar om att leva och vistas i skyddet av Jesu försoning. Alla de här alltså ska bo i skuggan av dess grenar. Det är märkligt, det är en märklig text. Jag har förståelse för mig själv som har gått och suckat över det här. Men sista versen i kapitlet, alltså kapitel 17 och vers 24, det talas om hur Gud, och vill understryka hur Gud är suverän i sitt handlande. Hur han upphöjer, hur han ödmjukar. Han upphöjer vem han vill, han ödmjukar vem han vill. Och vi ser då här i texten att det finns ingenting som sker utan att Gud tillåter det. Inget är undantaget från Guds inflytande, va? Jag, säger Gud alltså i den här texten, jag har talat det och jag fullbordar det också. Avslutningsvis nu då, kära vänner, alla Bibelns texter kanske inte är tänkt att de ska tillämpas precis på våran situation eller i våran tid. Jag vet inte det, om det är så egentligen. Det här 17 kapitlet som vi har sysslat med nu, som jag har försökt på något sätt att lotsa er igenom här, det står på något sätt på egna ben. Det kan begrundas utan att jämföras med någonting annat egentligen. Det är ett märkligt kapitel, men vi kan se det genom det vi har stannat inför, att svek, olydnad och förakt för Guds ord, för Gud och hans ord, det kan inte pågå hur länge som helst, utan det finns en gräns då. Gud är barmhärtig, men det finns alltid en gräns också. Men samtidigt som det förhåller sig så, va, som Gud går till rätta med det som vi har läst om, som handlar om synd och otro, så uppenbaras en räddning också, som då är knuten till Jesus, Jesu liv, Jesu försoningsverk. Jag kan inte riktigt redogöra för varför det är detta som jag har gått och sysslat med. Jag kan inte göra det riktigt. Men det här sammanhanget då, det har lagt sig överst då i mina tankar. Och det har blivit så att jag har gått och sysslat med det här. Och jag förstod det så småningom, att jag får försöka att ta upp det när jag ska tala här idag. Jesus, han är ju på olika sätt synlig i Gamla testamentet. Och det, han är synlig också i detta som vi har läst tillsammans här idag, som vi har stannat över. Och när ni läser, om ni gör det när ni kommer hem, och ni läser själva de första 10 verserna i Hesekiel 17, så är Jesus synlig även där. Han är synlig i inte bara nya utan också Gamla testamentet. Vi som lever nu i nytestamentlig tid, jag har stannat inför det som jag uppfattat vara 2 förbund, och som båda då bröts. Hiskias förbund med, nej, det hette han inte, Sidkia hade ett förbund med Nebukadnessar som han bröt. Gud menar att även Sidkia och han, Gud själv, hade ett förbund, men det bröts också. Vi som lever nu i nytestamentlig tid, vi har också ett förbund. Och vi har ju då, vi har erbjudits att träda in, vara del av och leva i det största och heligaste förbund som Gud har instiftat överhuvudtaget. Som då är ett förbund som Gud har upprättat mellan sig själv och den enskilda människan, mellan sig själv och sin församling i tiden. Ett förbund då som har att göra med Jesu blod, Jesu offer, Jesu person, Jesu liv. Och vi ska ju akta på det här förbundet. Det är ju någonting som vi ska leva av. Gud ska inte titta på oss och konstatera att vi har brutit förbundet, utan vi ska leva kvar i det. Som en avslutning då, den sista meningen i kapitlet 17 Hesekiel, där Gud säger om de profetiska utsagorna i Bibeln och om alla löften i övrigt som skriften innehåller, så säger Gud så här: jag, Herren har talat, jag fullbordar det också. Så säger jag amen där och försöker inte att utveckla mer på något sätt, utan detta, nu vet ni vad jag har gått och grubblat på här. Och nu fick ni ta del av det också. Får ni smälta det här, och sen så får ni läsa de här kapitlen då i början av Hesekiel, när ni har tillfälle att komma hem. Vi tackar dig, Herre Jesus, för ditt eget ord, din egen närvaro, att du går fram ibland oss. Herre, vi som ditt folk, Herre Jesus, vi vill vara liksom de, Herre, de ljusstakar, Herre, där du går fram emellan, Herre Jesus, som vi läser om i ditt ord, Herre Jesus. Vi vill vara en församling, Herre Jesus, där du har ärende ibland, Herre, dit du kommer, Herre, och där du vistas ibland hos, Herre. Vi tackar dig, Herre Jesus, för den här stunden när vi får samlas här inför dig, inför ditt ansikte, Herre, inför ditt ord och tillsammans, Herre. Vi tackar dig för allt som du har gjort för oss. Vi tackar för allt som i Jesus Kristus tillhör oss. Vi tackar dig för en tillflykt för alla som vill, Herre. Var man än kommer ifrån, hur man än är, vem man än är, vad man har för bakgrund, hur man än har det, Herre, så är du en tillflykt, Herre, och detta tackar vi dig för, Herre Jesus Kristus. Ber vi att du ska också med din egen närvaro välsigna fortsättning av vår gudstjänst, Herre Jesus Kristus. Vi överlåter oss åt dig. Vi överlämnar oss åt dig. Och vi tackar dig för att du är vår mästare och vår frälsare, Jesus Kristus. Amen.